Jag är en journalist här. Jag har en som har, ska vi säga, riktigt fått lön för att jobba med politik. Och så har jag en väldigt aktiv kommunalpolitiker med här i studion. Johannes Runeberg, vi börjar med dig. Jag kallar dig för den här aktiva kommunalpolitikern från Hangemen inflyttad. Och jag minns dig i 90-talets början när du och några andra aktivister, ni kedde fast er. Jag kommer inte ihåg precis exakt var, men det var vid klipporna i Tulludden ute på Hangös, ska vi säga, sydligaste udde. För ni ville skydda de här klipporna för att de inte skulle sprängas bort. Ni ville skydda både unik natur, fågelliv etc. etc.
Alltså vi ville skydda Tulludden som det där ett unikt ställe och hindrade att det skulle bli ett hamn hela udden. Och det lyckades vi ju med.
Ni lyckades
vi
delvis.
Vi får nog kämpa än i den idag. Så vi har nog kättingarna ännu i våra källare.
Okej, okay, så säger Johannes Runeberg. Jag har också hittat Yles arkiv från maj 1976. En ung Johannes Runeberg, en bild på honom när han sitter med ett barn i famnen. Och där står det så här under den här bilden. Är det ekonomiskt katastrofalt att skaffa barn i 70-talets Finland? Finns det en framtid för familjen? Johannes Runeberg, fotograf och pappa, är nöjd med livet trots att det ibland kan vara svårt att få allt att gå ihop. Välkommen med, Johannes. Med här sitter också Peter Heinström, och du är den här som har faktiskt fått riktigt lön av ett parti för att jobba. Partisekreterare för SFP i tiderna, sen lämnar du det och börjar koncentrera dig på ska vi säga mera kulturfrågor. Du var till exempel VD för konststiftelsen Pro Artibus. Du har grundat Kärrbäckssällskapet i Ekenäs. Du är första ordförande i Ekenässällskapet med mera med mera. Jag har läst om dig att folkbildning, gemenskap och kultur är vad du har arbetat för under din långa karriär. Ja, men också ska vi säga, inte vet jag om jag kan kalla dig för miljökämpe som Runeberg, för har du kedjat fast dig?
Säg bara, det går bra.
Men du var åtminstone miljövårdsnämndens ordförande i Ekenäs under 90-talet, och i Västnyens årsbok har jag hittat en artikel där du har skrivit Rädda Pohjoviken.
Yes.
Inte så illa.
Nej, tycker jag heller.
Nej. Engagera politik det är fortfarande?
Ja, passivt. Jo, det är klart jag följer med. Det är, liksom, det är ju en del av mina gener, kan man väl säga, i dagens, eller fortfarande nog. Så att jag följer med, jo. Men jag följer med som åskådare, tittare, lyssnare. Så att jag har inga politiska uppdrag, och jag ska inte ha det heller. Gamla gubbar ska inte ha sånt. Ja, ursäkta, det finns gamla gubbar som gör goda insatser i politik. Nu säger jag fel. Jag tar tillbaka. De gamla gubbarna är också bra, men det passar inte mig. Nej, jag sysslar med annat nu. Jag har fullt upp.
Okej, precis det. Och Marit Lundström, alltså du är journalist i första hand, upplever dig som. Men i början av 90-talet var du också aktiv politiskt. Du ställde upp faktiskt i riksdagsvalet då för Gröna förbundet. Du har skrivit till mig och skrivit att det var inte riktigt salongsfejt på den tiden ännu med det här Gröna förbundet. Jag kan berätta att du bland annat sålde hästskit på Ekenäs torg under devisen med hästkraft i riksdagen.
Det gjorde jag, och alla människor gick långa lovar runt och tittade på mig sådär. Med sådär skräckblandad förtjusning, tror jag. Men det var ju inte, jag menar, gröna frågor på den tiden, miljöfrågor, som man ansågs vara lite så här revflicka. Mm. Och på allt sätt lite konstig. Att det är ju inte som idag. Och samtidigt så, när vi ser på frågorna som är aktuella idag i politiken, så nu om någonsin har ju klimatfrågorna kommit fram. Att det där, min tanke, det är ju lätt att säga sådär att det visste jag redan då. Faktum är att klimatfrågorna visste jag nog inte särskilt mycket om på den tiden heller. Men man kunde ju se vartåt det barkar med miljön, precis som vi pratade med Peter här tidigare. Om det här liksom, att det på sätt och vis blev någonting som väckte till politisk aktivitet. Eller överhuvudtaget samhällsaktivitet. Och det är kanske så jag ser på mig idag. För all det, jag har jobbat som journalist, men här nu känner jag att det är mer liksom det här att jag alltid har varit intresserad av samhällsfrågor. Mm. Och det var därför jag tackar ja till din inbjudan.
Precis. Och jag
känner mig inte som en expert dock.
Jag känner, ja, men jag är jätteglad att ha gäng med. Och nu har det ringt så ivrigt här på 0600 11 12 13. Så antingen är det någon som säger att det hörs dåligt i radion, eller så är det någon som vill vara med och säga att vad som är viktigast för just dig i detta val. Jag tar in samtal här direkt. Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Det här Ulf Modin.
All right. Och nu har du nog radion på, Ulf Modin.
Ja, det.
Mm.
Nu är det nog.
Okej. Okay. Men berätta kort och gott och kraftigt. Jo. Vad är viktigt för dig i det här politiska livet?
Den viktigaste frågan som människan står inför idag är klimatfrågan. Det är frågan om vi ska kunna upprätthålla och utveckla vår västerländska civilisation. Eller om vi ska kräla omkring en djur i skogen och äta rötter.
Du har talat, jag vet, jag har gjort bland annat samtal om livet med dig Tina. Du pratar för revolution, men börjar inte de tiderna vara lite förbi?
Det är så här att klimatfrågans lösning kräver socialistiska produktionsförhållanden. Liberalismen och borgerskapet var progressivt för 200 år sedan. Arbetarrörelsen och dess värderingar var progressiva för 100 år sedan. Nu har de båda gjort sitt och blivit proppar i håret för den framtida utvecklingen och klimatfrågans lösning.
Okej, tack ska du ha för det här, Ulf Modin.
Hej.
Så var Ulf först ute i etern, och jag vet att han har alltid varit politiskt väldigt aktiv. Hans politiska uppvaknande kom i Sverige i tiderna som riktigt liten pojke, har han berättat för mig. Hej, när kom ert politiska uppvaknande? Hur var det med dig, Peter Heinström?
No, egentligen kan man säga att det var när jag som liten scout tassade omkring i skogen och så kom jag att läsa. Någon gång på 50-talet var det, kom jag att läsa den här Rake Karlssons Tyst vår. Och då blev det för den där lilla pojken, men den där pojken i varje fall, så blev det liksom en sån här tanke att hej, att här går jag fortfarande, hör jag fåglarna sjunga på våren i en grön härlig skog. Och så läser jag den här boken, vad som håller på att hända i USA, vad det då. Mm. Där miljögifterna tar kål på fåglarna och skogen blir tyst. Och då blev det för den här lilla killen liksom en sån här direkt väckning, kan man säga, en ögonöppning. Att hej, nu är det här inte så roligt mera. Nu är det här inte på skoj, utan nu är det här allvar. Och nu ska vi alla göra någonting. Och det satte igång det politiska arbetet, miljösynen och miljöarbetet för min del.
Ja, precis.
Fick du någon ångest?
No, det kommer jag inte ihåg mera, men jag tror nog att det var mera sån här fana namma liksom, får man svära i radion.
No, nu sa du det. Och det var inte så farligt, tycker jag. Det var nog det mildaste svordomen jag har hört på länge.
Okej, okay, men i varje fall var det så här liksom. Och då engagerade jag mig sen kraftigt i svensk ungdom och sen då Svenska Folkpartiet och också här lokalt i politiken med ett sorts miljötema, kan man säga. Som liksom grunden för det hela. Men sen kom det mycket annat också, liksom liberal människosyn och jämställdhet och allt sånt där som har varit viktigt för mig.
Mm. Det är sådana saker som är ju högaktuella idag ännu. Och när du nämnde boken så märkte jag att både Marit och Johannes nickar igenkännande. Ni har tagit del antingen av boken eller känner till den också. Hur var det, Marit, för dig? När blev du engagerad i politik så pass mycket att du både blev journalist och till och med har ställt upp i riksdagsval?
Egentligen så jag blev liksom samhällsintresserad redan i skolan.
Mm.
Så det var som 15-åring så engagerade jag mig i sin skoldemokratifrågor. Och det var tack vare mina lärare också. Jag hade ju både liksom det att de kunde väcka intresse för det, men också för att jag såg orättvisor i skolan som jag reagerade mot. Och på den tiden så, det var ju den tiden som skolungdomsrörelsen väldigt mycket var vänster. Om man liksom ville ha förändring, det var SU och vänstern, och jag var aktiv inom vänstern. Som jag sen å andra sidan lämnade väldigt snabbt och blev sen med den här, eller kom med den här gröna gräsrotsrörelsen när jag sa att det var de här miljöfrågorna som var, och jag hade förlorat förtroende för vänstern. Så att det var liksom, det var många, det gick många sådana här ganska häftiga svängar inom mig. Mm. Att jag kände till exempel ganska starkt det här, hur ska jag säga, jag tyckte det var skrämmande hur vänstern hade utvecklats och den här sovjettillvänligheten.
Oj, Johannes Runeberg ser riktigt bekymrad ut som är vänsterförbundare här.
Ja, men det var ju, det var en annan tid. Alltså, det var ju
Sovjet att göra.
Det var, jag menar, i och med att böcker, nu talar vi om den här tyst vår, så för mig blev det till exempel att läsa Solzhenitsyn och sådana här saker. Så det har ju alltid liksom lett vidare. Om man har kunnat också revidera och förändra sina åsikter. Vilket jag tycker att man ska få göra. Mm. För världen förändras och vi förändras.
Mm. Vad var det för orättvisor du såg i skolsystemet på din tid då?
No, jag tyckte att människor med olika bakgrund behandlades olika. Det var kanske framförallt det jag reagerade på. Att människor från sociala klasser som var lägre så blev oftare syndabockar i olika konflikter, medan elever från välbärgade och kända föräldrar och så vidare så sällan blev utsatta. Att sån här reagerar jag jättestarkt på.
Mm. Jag tänker på en tidigare så var det ju fråga om det här med utbildning också, att alla har ju alltid haft råd att utbilda sig, och det här med utbildning är ju någonting som diskuteras nu också. Jag menar att göra till exempel andra stadiets utbildning avgiftsfritt för alla. Man talar till och med om att så långt som möjligt, om man studerar vidare i högskola, att så mycket som möjligt ska vara, jag säger inte gratis, för ingenting är gratis, men avgiftsfritt för de som studerar. Så egentligen så är det mycket sånt som är på tapeten idag också. Ja. Så, ja. Johannes?
Ja, alltså, jag blev ju också en sån här protestungdom. Och det var nog för att, mycket för att vi hade lärare som var väldigt auktoritära.
Okay.
Och behandla elever orättvist. Man upplevde det som väldigt orättvist. Men att Och det var kanske det att där fanns då liksom en viss sån här protest. Jag är lite några år äldre än Marit, så det fanns ingen skolungdomsförbund då ännu riktigt som fungerade på det sättet som sen senare. Men att nu ledde det ju sen då till det att den andra sen var ju då det här liksom miljön och det där. Och det ledde ju sen då till det att man började studera miljöfrågor. På många olika, och jag kommer ihåg att de hade då, till exempel Arbis i Helsingfors hade väldigt många bra kurser i miljöfrågor som man gick då igenom och lärde sig en hel del. Och det är ju det som jag tycker på något sätt att det hoppas att den miljömedvetenhet som idag, som man ser idag på fredagarna, också skulle då på något sätt kunna utlöpa i ett sånt här studerande, för det är ju inte några lätta frågor att ta sig an, utan det kräver ett mycket kunnande och att man kan lära sig.
Vad säger Peter Heinström, du vinkar här?
No, alltså jag skulle gärna återgå till det här klimatet som vi fick det här samtalet om, för att jag tycker ju att det är liksom den egentligen gigantiska frågan i det här valet på sätt och vis. Och när jag säger att vi gamlingar nu då kanske väcktes av frågor om miljögifter och sånt här, så tycker jag ju att den liksom ungdomsrörelse som nu man ser liksom, som sprider sig globalt nu med den här lilla Greta i spetsen, så tycker jag ju liksom en alldeles fantastisk upplevelse att i den här åldern få uppleva liksom att ungdomen gör på sätt och vis en revolt. För det är ju det handlar om. Och jag är så himla glad att se liksom den här unga energin. Jag hoppas bara att alla de här gamla stofilerna som nu sitter, nu är jag kritisk, men också den här valdebatten, valdebatterna, så hör vi ju att kväll efter kväll så sitter alla partier och säger att det här klimatet är jätteviktigt, att här måste vi göra någonting. 1,5, jo, det är liksom, det är liksom, vi måste göra någonting och det ska göras någonting. Och så ser jag redaktören, och vad ska vi göra? Och då börjar de hymla.
Just det.
Då börjar de hymla allihop. Man får inte göra det handlar om köttet, det handlar om bensinpriser, det handlar om allt sånt här. Liksom, den egna bilen får man inte röra, man får inte röra någonting. Och det betyder liksom att den här liksom, som jag tycker liksom fegheten i det politiska systemet, att säga ut målet som alla är överens om, och vi är så jätteduktiga, och så är det bara klyschor. Att säga konkret ut liksom här, att nu är det allvar, att nu är det globalt, det är liksom det mänskliga livet som står på spel i förlängningen. Och lyssna på de här ungdomarna, det är deras framtid. Och låt ungdomarna nu dirigera det här spelet, för det är liksom, för dem är det allvar. Vi andra försvinner ganska fort här nu. Men
att vi svarar sen att i valdebatten, det stämmer faktiskt liksom, att det här begreppet, att man för det första försöker övertyga alla att Finland är i spetsen, går i spetsen för det här. Ja. Och vi har så fina och vi har så bra gjort det här, och vi har gjort mycket bättre än alla andra länder. Och då blir det ju lite underförstått att det där, vi kan inte gå vidare nu på det här, utan de andra eller måste komma fast.
Eller att man inte kanske behöver gå vidare.
Och sen också det här liksom, att man talar om att vi har ett spetsprojekt. Och så har man det här projektet som inte egentligen gör någonting, utan man bara säger, uttalar att det är ett spetsprojekt.
Så hymler i feghet.
Att det är alldeles tydligt att vår generation och några yngre också, vi har svikit helt enkelt framtiden, och vi har svikit de unga. Och det här lyckas Greta Thunberg formulera. Och på något sätt tycker jag det är alldeles rörande att det behövs en ung flicka med Asperger för att liksom nå våra hjärtan. Mm. För det är egentligen det handlar om, att väcka våra känslor kring vad det handlar om. Att vi faktiskt har berövat framtiden. Och det handlar ju om att vi hela tiden har satt våra egna intressen, ekonomisk framgång.
Kortsiktigt.
I förgrunden. Och man har inte velat lyssna till någonting annat. Och det beklämmande idag är att det inte är så hemskt många politiker som nu heller gör det. Att det är just så här som Peter sa, att man använder de här orden som klyschor, men åtgärder man egentligen inte beredd till. Ja. För det handlar ju om minskad konsumtion och minskade levnadsvanor. Och vi behöver politiker som är värdeledare och som vågar säga det här.
Mm. Men inte bara feghet kanske det handlar om, utan det att vi är bekväma vid ganska god levnadsstandard och ingen kanske vill ge avkall på det. Hej, nu ringer det på 0611 12 13. Jag påminner än en gång om att man får nog ringa och försöka få en kylig vädre här. Vad är viktigaste valfrågan för dig, frågar jag dig till exempel. Nu är du med i sändning. Hallå, hallå.
Hallå, jag har lyssnat på er och jag har ett gott råd.
No?
Rösta på en ungdom.
Att rösta på en ungdom, ja.
Ja.
Ja, menar du att alla sen ungdomar är som, ska vi säga, Sveriges Greta, tänker du? Att man tar fram de här miljöfrågorna, eller upplever du att ungdomar överhuvudtaget har fräscha, bra tankar och att de faktiskt är engagerade?
Just det, att de har bra tankar och är engagerade.
Mm. Så du tänker på ungdom. Har du själv röstat på en ungdom eller tänker du rösta?
Jag har röstat.
Du har röstat, ja.
Ja.
Precis det. No, men vad är det speciellt som du brinner för? Är det just miljöfrågor som du tänker att unga har goda tankar kring och ambitioner? Eller är det andra saker också?
Vårdfrågor,
ja. Att ungdomar också tänker på vårdfrågor, som man ofta tänker att det börjar man fundera på först när man själv blir äldre. Men du tänker så, ja. Men vårdfrågor är viktiga för dig plus miljö.
Ja.
Bra, tack för att du var med. Tack, hej då. Ja, där kommer vi in på nästa sen som vi skulle kunna prata om också, förutom klimatvårdfrågor. Men först Marit.
Jag glömde säga en viktig sak här, nämligen just det här att hur Finland har agerat i miljöfrågor, så också i EU, när du var in på det här med miljögifter. Så man har ju inte varit för att förbjuda glyfosat. Det är ett mycket konkret exempel. Fortfarande så är det som sprutas på våra åkrar.
Mm.
Det är bara för att vara konkret.
Okej, och här så den som nu ringde in så sa att rösta på ungdomen. Mm, och det hade talats mycket om att det är ungdomarna som är framtiden. Samtidigt som jag tycker mig har lagt märke till, kanske det håller på att vända den här trenden nu, att ungdomar har nog varit ganska oengagerade när det gäller politik. Att de har sagt att det är ingen vits att man engagerar sig i det och så. Men vad har ni för känsla av att ungdomar, om vi nu frånser Greta, Peter Heinström?
Och jag tycker ju att det ser jättebra ut nu. det ser hoppfullt ut. Och jag tycker att just den här klimatrörelsen som nu sker och som sprider sig faktiskt då globalt liksom med stor hastighet, så engagerar jättemånga ungdomar. En annan sak som jag också känner på och också noterar att engagerar ungdomar, så det är den människosyn, eller den förvrängda människosyn, som bland annat de här nationalistiska högerpartierna nu levererar. Och där tycker jag liksom att man ser bland ungdomen ett engagemang för någonting som man på min tid kallar för internationell solidaritet. Ett ord som helt har försvunnit i dagens läge ur debatten. Men nu ser vi liksom att ungdomar kan möta varandra. Män och kvinnor möter varandra jämlikt bland ungdomarna. Olika färgade människor möter varandra, olika kulturer möter varandra på ungdomssektorn, och det är liksom inget problem med allt. Det finns extrem ungdom också, det ska jag säga. Det finns sådana som nog liksom lever i den här förvrängda människosynen, men jag tycker där också ser man ett hopp bland ungdomen, att det finns liksom ett engagemang som många av de äldre politikerna försöker förklara det här med vi och det. Det är ett ordpar som jag hatar i och för sig, vi och det. Det är bara vi alla. Det finns inte överhuvudtaget.
Vad säger Johannes Runeberg?
Jag håller långt med Peter, men att det är liksom ungdomen som är hoppet. Men jag ställer mig nog där, hoppas att man också börjar inse att det går ju inte bara att man får själv en ny insikt, utan man måste också få ett kunnande och veta att det är fråga om en maktkamp också. För att kunna åstadkomma förändringar så finns det alltid mycket som är emot det, och då måste du på något sätt ha en makt för att kunna åstadkomma en förändring.
Mm, vad säger Mark Lundström?
Jag ser det på det sättet att det som händer nu visar att människornas förtroende för politiken så som den hittills har fungerat så på något sätt har gått ur. Man har inte längre förtroende. Och det har lett både till de här populistiska rörelserna och sen å andra sidan nog också till helt positiva rörelser. Utan att kalla den en positiv rörelse, men ändå som ett liksom fenomen som visar att man vill ha en förändring i politiken, är ju också lika nytt. Att man liksom försöker få sådana, jag är ingen Jallis-anhängare måste jag här säga vid sidan av, men liksom fenomen. Att man liksom tänker sig andra sätt.
Man utnyttjar ett fenomen, ett behov.
Man utnyttjar ett behov.
För sina egna syften.
No, det tycker jag att man kan hålla med om, ja. Men samtidigt kan det finnas någon sån här, man vill att beslutsfattande ska gå till på ett annat sätt. Och det har att göra med att det här förtroendet är förverkat. Och på något sätt så tycker jag liksom att det här att man går kvar i gamla spår är så i ögonen fallande.
Men blir det inte där hemskt farligt nu då liksom? Nu finns det den här ungdomen som då har visat sitt stora intresse och engagemang, att någon kommer att utnyttja det här för något helt och hållet annat.
No, det är jag helt
övertygad om. Hela den här rörelsen. Därför är det nog väldigt viktigt att den får ett...
Undersökning visar faktiskt ju att vi finländare litar nog inte alls på politiker. På 22 plats kommer riksdagen, 24 plats nuvarande regering och på 25 plats partierna, medan vi däremot nog litar på polisen och försvarsmakten och skolsystemet. Peter Heinström.
No, jag som har fått betalt som politiker så ska ta i den här frågan.
Hur känns det, hör du, att ingen har förtroende för politiker?
No, det har nästan alltid varit på det sättet. Men samtidigt vill jag säga att jag tycker jag har alltid upplevt det som ett jätteintressant fenomen, till exempel i kommunalpolitiken. Att goda medborgare ställer upp för olika rörelser. Goda medborgare som får mycket röster. Och så fort de har fått mycket röster och brett stöd och blivit invalda, så blir de politiker.
Och slätstrukna.
Och sen liksom duger de inte något mer. Det är ju samma människor fortfarande som brinner på samma sätt.
Är det så?
Ja, det är så.
Jag tänker mig att de fogar sig till det stora partiet.
Nej, det är så. Det är så. Vi har alla känt en massa liksom politiskt engagerade människor. Det är människor som i allmänhet brinner för sin sak och som gör ett jättebra arbete. Sådär. Men sen finns det ett fenomen i dagens läge som inte kanske är så utmärkande i Finland, men som vi ser om vi ser ut över världen. Och det är att lögnen har blivit liksom en arbetsmetod i politiken. Och det tycker jag är liksom det har alltid, det är klart att det har alltid funnits mer eller mindre lögn i allt maktutövande, så finns också lögnen med som en, liksom en arbetsmetod de facto. Mm. Men i dagens läge nu med hjälp av sociala medier och allt sånt där, så har liksom lögnen som metod att åstadkomma beslut som passar någon, så har liksom accelererat, som jag upplever det. Och det är liksom jättefarligt. Det är jättefarligt, för att om det betyder liksom att desto oftare politikerna blir fast för att ljuga, för det är det handlar om ofta, så desto mer sjunker också förtroende för politiken. Så liksom någon sån här rimlig ärlighet i det man gör och det man tror på. Och också liksom fakta är fakta, och liksom då måste man utgå från det. Sluta ljuga.
Mm. Skulle kunna tänka dig att jobba så att du får lön av ett parti mera, med tanke på att du nu upplever att det ljugs mera idag än vad det gjordes förr?
Jo.
Men inte det partiet som
nej,
jag...
Det partiet.
Nej,
men överhuvudtaget är det liksom, ja.
Ja, en politiker som skapar detta parti.
Men det tycker jag är en stor skillnad, just det här att för nu i dagens läge så är det väldigt mycket person.
Mm.
Och så finns det just ett visst agg mot partiet, för att det är liksom den där politiska delen. Och ändå ser jag nog på det sättet att den här organisationen, partiet eller vad det nu sen då är, så är den som har en målsättning, kan ha en klar målsättning och längre målsättningar än vad en kortsiktig person har för att få mera röster. Men att det fungerar, inte har ju partierna mera liksom satsa mycket och gör något principprogram som man skulle sen följa väldigt noga och sådana att jobba. Det är inte något viktigt.
Ja, jag håller med om att det har blivit väldigt sådär individfokuserat och människor jobbar på sin image och sådana saker istället för att ta fram de här liksom stora värderingsfrågorna. Men det är ju inte lätt att vara politiker, och jag tror att förväntningarna på vad en riksdagsman ska kunna åstadkomma så är helt orealistiska. Att, jag menar, ofta blir man sen besviken att du sa att, och så blev det inte heller kustbanans räddning och så vidare. Att man har så orealistiska förväntningar, för det handlar ju faktiskt om att göra kompromisser. Men ändå är det ju det bästa system vi någonsin har sett, denna demokrati där man hittills, där man liksom kompromissar sig fram. Men då ska man också vara tydlig med vilka värderingar det är man för fram. Och det som jag tänker att det största hotet idag, utom klimathotet då, är just den här att osäkerheten i världen är så stor på många fronter, både globalt och just i frågan klimatet och så här, att rädsla och osäkerhet har skapat en sån här grågrund för just populism och det här man bara vill ha det så som det var förut. Att det märker man ju med Brexit, och man märker det med våra populistiska rörelser, Suomi ensin och så vidare. Att det där, man är rädd för alla förändringar. Och det här beror ju också delvis på att vi, om jag säger vi, inte lyckades få alla människor med i de här snabba förändringarna. Jag tänker på digitaliseringen. Det var jättemånga människor är utanför. Och det skapar otrygghet. Och här tycker jag att våra politiker har misslyckats med att få alla med. Också det att samhällsservicen har skrotats. Posten funkar inte, tågen. Ni vet allt det här som berör vanliga människor. Och det bidrar till att var det inte politikerna som skulle bestämma om det här. Och så förlorar man förtroende för det. Och då kommer det någon populist som säger att vi ska ha det så som vi hade det förr och det var tryggt och bra.
Mm. Men har det ju funnits populister tidigare också? Hur kunde man stävja populismen förr?
Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Nu, jag tror att det delvis handlar om att göra de här bubblorna som, eller har att göra med att de här bubblorna som folk lever i dagens läge med de här sociala medierna och så här. Att liksom den allmänna informationen som ändå fanns också via medierna så hade liksom en bredare spridning. Men många i dagens läge läser ju inte tidningarna. Tar till sig liksom en bredare information, utan man lever i sin Facebook-bubbla. och få liksom den informationen av liksinnade som man vill ha och tror att det är liksom sanningen av världen. Och här tycker jag när det, Marit nämnde det här med Brexit, det, nu är det inte Finland mera, men i varje fall Brexit berör oss alla. Så det är ju ett typiskt exempel, liksom det destruktiva i lögnen. För att det var ju en stor lögn alltihopa det som företrädarna för Brexit spred för det brittiska folket. Som nog kommer att få lida oerhört av det här i förlängningen. Sen vill jag ändå säga det för att det ska vara alldeles tydligt. Jag har stor beundran, stort förtroende och känner stor sympati med alla de som kandiderar i val, oberoende av politiska partier. Att människor som engagerar sig och liksom vill någonting så har min stora beundran. Alla gånger.
Mm. Ja, det gäller för mig också.
Det är sant. Jag tänker oftast ännu kanske mer på de som ställer upp i kommunala val, för att då är man ju riktigt så där att man är på lokalplan och kanske mera nåbar av folk som både tycker om en och inte tycker om en och ska stå uppe i vått och torrt.
Jag skulle ändå vilja kasta fram lite ännu med det här populismen. Så dels är det ju då liksom inom politiken och inom samhället, men liksom företagen är ju också faller i en sån här populism. Man har väldigt kortsiktiga vinster som man ska nappa snabbt åt sig och försvinna. Så det är ju något annat än liksom en populism, och det här sprider sig hela samhället sen.
Det kortsiktiga perspektivet, ja. Ja, den där kvartalsekonomin, ja, som nog är destruktiv i sig själv. Ja.
Att förut fanns det den där brukspatronen som satt där bredvid och bestämde och liksom hade liksom sitt liv och levde med allting och hade helt och hållet annat perspektiv än vad man gör idag.
Det som vi ganska mycket nu har talat om alltså då är klimat så här långt, som var någonting som engagerade er i tiderna när ni var yngre och som engagerar idag, och ni tycker att det är en viktig valfråga idag också. Sen har vi pratat lite nu om eller vi börjar värma upp det här med populismen. Och det som jag tänkte att vi skulle prata också om är det som har varit på tapeten länge, vård. Jag tänker inte prata om några reformer, utan det som jag vet bara när vi har följt med vad väljare har sagt så här långt är viktigt för dem, så det är både äldreomsorg, det är sjukvård, det är också barnomsorg. Är det här känner ni igen? Jag kommer ihåg unga pappan 1976, Johannes Runeberg, tyckte att det här med vårdfrågor för barn var väldigt viktigt. I tiderna, alltså nu är jag ju hänvisad till en sån här små gullig tv-serie som var lite naiv, men ändå, från Sveriges systrar 1968, där man då, slutet av 60-talet i Sverige, började kämpa för kommunal dagvård. Så också har vi gjort i Finland, att få kvinnor ut i arbetslivet, jämställdhetsfrågor alltså, feminism, allting som börjar pyra ordentligt där slutet på 60-talet. Ja. Alltså det är ju inte länge sen, det är 50 år sen. Tänk hur långt vi har hunnit med det.
Jag upplevde det så väldigt hårt egentligen, att jag satt med i stadsstyrelsen när många, liksom åldringsvården utvecklades mycket i Hange. Och hur man planerar, till exempel åldringshemmet Astrea, hur man skulle bo där. Och idag när jag går dit upp, så det är något helt och hållet annat. Att då skulle man ha lite gräsmatta på gården så att människor skulle kunna, åldringarna skulle kunna gå barfota, för det upplevdes som liksom viktigt och sånt här. Det finns inte, nu ligger det där att min egen fru har legat där på rum och fått det där blodpropp i hjärnan, och nu ingen har gjort något. Att jag måste gå dit och liksom alarmera ambulans. Att det är såna, och nu det här som nu var i dagens nyheter då i Hange, var man ringer upp flera gånger och ber att gå och titta.
Hur det är i granntrappan eller huset. Mm, ja.
Och. Så det är nog någonting helt och annat än när vi drömde, när vi byggde vårt ideal. Då hade vi ju ändå ett sånt perspektiv att vi skulle få ett bättre samhälle. Mm. Vi trodde att det skulle bli mycket bättre.
Det här välfärdssamhället där alla människor får lika vård. Ja. Mm. Marit?
Här tänker jag ju nog att det där, att det har mycket att göra med att vi har gett ifrån oss den här makten till bolag i och med bolagisering, att hela den här konkurrenslagstiftningen, att den utgår så mycket från pengar. Och att man inte heller liksom i kommunerna har rätt att främja liksom till exempel bolag som är verksamma här och småbolag och så vidare. Att man inte kan sätta in liksom sådana kriterier i det. Jag är övertygad om att vi enbart ska ha offentlig vård eller offentliga överhuvudtaget. Det gäller också både inom barnvården. Men vi ska ju ha en väldigt stark kontroll och insyn i hur. Och den har vi ju tappat. Att det har ju kommit tydligt fram och det var egentligen bra att det kom fram före det här riksdagsvalet. De här katastroferna. I och för sig så är det ju människor som har talat om det hur länge som helst. Men nu blev det på något sätt lite samma som med klimatfrågan. Att den kom liksom tydligare fram. Ja. Att själv har jag ju jobbat också för sådana privata alternativ som Steinerskolan. Mm. Och jag tycker att det är bra att det finns en pluralism. Och den tror jag fortfarande på. Men liksom det här, hur vi sköter våra gamla, så ska nog inte bara ges över till något bolag.
Sen tycker jag nog att om man sitter här med en sån här åldringsperspektiv nu och ser på hur det var när vi var unga och gick med i politiken. Så nu tycker jag ju ändå att vi ska vara ärliga och säga det liksom att nu har det här landet blivit så oerhört mycket bättre.
Ja,
det där är också viktigt.
Att de har ju välfärden i Finland, i det här lilla fattiga Finland, om vi nu säger så var det på min tid åtminstone när jag var ung. Så nu hade ju liksom utvecklats alldeles otroligt. Sen finns det ju en massa problem. Eller en massa problem, men det finns ju problem fortfarande eller också nya problem som delvis beror på att vi gamla blir så många. Vilket betyder att när det gäller den här offentliga ekonomin så är vi ju, vi kostar ganska mycket bara för att vi är många. Vi mår bättre i allmänhet, vi lever längre, vi har ett rikare liv än det var då på när vi var unga, men vi är så himla många. Så att lite perspektiv, det som jag tror att annars att göra att vårdfrågorna i det här valet har blivit så oerhört aktuella, så att regeringen kraschar så totalt liksom politiskt med sina reformer. Så att det blev liksom den här stora valfrågan eftersom regeringen sattar bort alltihopa egentligen.
Det har du säkert rätt i.
Vi återkommer, vi fortsätter prata lite om vården och just om det här som nu Peter var lite inne på, att egentligen så har vi ju det ganska bra när man jämför med, ska vi säga, för 30, 40, 50 år sedan. Men ska vi bara nöja oss med det, förutom klimat så var det annat viktigt att fundera på. Och här fortsätter den nyländska förmiddagen med Tina Grönros och studiogästerna Marit Lundström, Peter Heinström, Johannes Runeberg, som just precis här konstaterat. Var det så att vi faktiskt alla tre var uppställda i riksdagsvalet 1993, och visst var ni ju det? Ja, konstaterar ni och nickar och håller med här. Hör ni, vi pratade här tidigare om vad som har varit viktigt förr, till exempel då på 90-talet och ännu tidigare. Och klimatfrågor är någonting som har engagerat er alla tre, trots att ni har representerat då i tiderna tre olika partier. Klimatfrågor är ju någonting som är på tapeten nu, och så här åtminstone när man hör på valdebatter i radio eller tittar i tv eller läser tidningar, så tycker man att alla verkar vara rörande eniga, men sen förstår man inte riktigt vad de säger. Kristina ringde här på 0611-1213 under nyheterna. Hon sa också att hennes hälsning till alla politiker är att tala till människor så vi förstår. Hon har följt med i här valdebatterna. Hon tycker att det sägs ju inte någonting klart ut tydligt, utan det är precis det hymlande som vi var inne på. Att man säger någonting, man säger A, men man kommer inte sen att konkretisera vad man menar med A, till exempel. Okej, Marit Lundström, du sa också att det som är viktigt och som har kanske inte riktigt kommit upp så tydligt kanske i det här valet som skulle vara önskvärt, är mänskliga rättigheter. Förutom det att man nu talar klimat, så borde det talas mer om mänskliga rättigheter, anser du?
Jo, det anser jag. Det kom faktiskt upp här i vår diskussion medan du hade musiken på. Alltså att vi konstaterar att man talar om klimatval, men också om mänskliga rättigheters val.
Mm.
Att det där, så som utvecklingen ser ut nu, så är det ju att vi på något sätt börjar acceptera mer eller mindre att det finns människor som inte har ett människovärde utan som bara är till exempel gratis arbetskraft. Och det här är ju alarmerande med tanke på utvecklingen överhuvudtaget. Jag tycker inget parti har tagit det här riktigt till sin hjärtefråga eller fört fram det överhuvudtaget så där starkt. Och överhuvudtaget så det vi diskuterar här var det här att på något sätt saknas det i det här valet så här starka motkrafter. Att den är ganska kaotisk. Jag kan hålla med den här som ringde. Att de här valdebatterna är ganska flummiga. Man får inte riktigt något tydliga sån här värde. Utan man grälar om de saker som har varit i föregående regering och så vidare. Man är liksom inne fast i det där. Utan att kunna visa på såna tydliga värderingar. Det här gäller tyvärr också de gröna tycker jag.
Mm, ni var också lite besvikna på gröna som inte alls har förstått att rida på nu det här klimatvågen heller ordentligt.
Eller klimatvågen prata. Nog kanske, men inte så hemskt mycket just det här med mänskliga rättigheter.
Nej, det
här
det.
Man har ju lyft mycket fram utbildning och det håller jag med om att utbildningen är den konkreta motkraften också till populism.
Mm.
Att på det sättet är det ju jätteviktigt.
Är det just det här populismen, det här då också... Kanske inte riktigt samma, att man försöker, alla partier är väldigt försiktiga. Man vågar inte ta ställning för att man ska samla. Man är rädd att man kör bort någon om man tar något klara ställningstagande då för mänskliga rättigheter. Någon som inte upplever det som viktigt så man liksom samlar in i floska.
Det är möjligt, ja.
Just för nyheterna så var vi inne på det att när man nu tänker bakåt egentligen så nu har ju allt gått väldigt bra för Finland ändå sist och slutligen. Vi har ju ett välfärdssamhälle jämfört med...
Utom förra regeringen.
Okej, bra. Där kom den parentesen och det är det många som har samma åsikt. Men det där... Just det här som vi var, att man ska väl kanske inte stanna vid det heller, att nu har vi det så bra och nu har vi kött så som ni när ni pratar miljöfrågor också, att vi har kött vår del, att nu behöver inte vi fundera vidare utan allt går att köta än bättre. Så vart hen efter detta nu, jag menar, nu har vi, vi talar om de här mänskliga rättigheterna till exempel, välfärdssamhälle samtidigt folk som jobbar för slavlön, så finns det, håller det på att gå bakåt? Tillbaka vårt välfärdssamhälle?
Jag tror att avgörande är vad som händer globalt. Och det är ju svårt att diskutera sådana här stora globala frågor i ett riksdagsval naturligtvis, för det känns liksom inte för våra väljare kanske så himla aktuellt. Men liksom så som världen nu, de förändringar som sker i världen så är jätteoroväckande, tycker jag. Och det betyder att där sker en utveckling som också nog kommer att påverka lilla Finland där uppe. Vi är ju ett ganska sårbart läge här uppe i det här kalla, och fortfarande är det kallt ibland, kalla, mörka hörnet här uppe i Europa. Så vi är så himla beroende av vad som händer i omvärlden runt omkring oss. Men det är frågor som är svåra att diskutera i ett riksdagsval givetvis, men det kommer att vara helt avgörande. Sen för vår egen framtid så är det nog det som har förstås varit mycket framme i valdebatten också. Så det är liksom att det avgörande är att den här befolkningen får utbildning och utbildning. Att det är liksom det är ju liksom vi har skog och vi har utbildning som vi kan liksom kämpa med på det här globala planet och som helt avgörande för vår egen välfärd och möjligheten att upprätthålla det välfärdssamhället.
När det kommer direkt till de här frågorna som är aktuella nu i valet och som har varit framme i valdebatterna så är det här att arbetsmarknaden ser så annorlunda ut idag än den har gjort tidigare. Och det kräver också nya sätt att bemöta och till exempel just sociala trygghetsfrågor, att skapa nya sätt. Så på det sättet är jag varm anhängare av bastrygghet och social trygghet för småföretagare. För det är egentligen de här småföretagarna som är dagens proletariat, om man får använda ett sånt ord. De har ingen social skyddhet, trygghet, samtidigt som vi på allt sätt försöker få människor att starta företag. Det här för att komma liksom lite till de här helt konkreta frågorna som är aktuella nu.
Ja, jag tänker just på lite det här, fortsätta på det här att hur dagens fabriker i Hangö som inte har människor anställda utan det är liksom inhyrd arbetskraft.
Just det.
Och jag menar, det var otänkbart för 20 år sedan att man skulle ha på det sättet. Mm. Nu är det bara en ny kultur att man har på det sättet. Mm. Och det är behändigt det där, att göra det på det sättet.
Mm. Vi har blivit gamla, Johannes.
Ja, talar du om dig du bara.
Peter Heinström vill småningom så här avrunda. Familjeplikter kallar här. Johannes Runeberg, tack till dig också.
Tack.
Och Marit Lundström. Och nu ger jag ännu chansen till dig som lyssnar. Här har de pratat om klimat. De har pratat, ja, klimat. Och vad är viktiga frågor för dig? Ring på 0611 12 13. Du är välkommen att ringa fast nu direkt. Medan Sara Varja sjöng här så hade ringt i telefonerna. Den dam ringde just för en stund sen och hon sa att hon vill inte vara med i sändning, men hon skulle ha en önskan till politiker eller att man skulle på statligt håll besluta om att bygga hissar till 3-4 våningshus. Det finns så många våningshus just med 3-4 våningar nu som saknar hiss. Och när man nu pratar om att äldre ska bo hemma så länge som möjligt, så borde det just sättas hissar i alla dessa mindre höghus. Vad hennes önskemål. Och här har jag med vem då?
Ja, vem då? En anonym historiker.
En anonym historiker, det passar riktigt bra. Och du vet jag att haka upp det på det här när vi pratar om populism. Berätta vidare.
Ja, alltså ni talar om populismen och dess följder och ni kommer aldrig till något resultat. Men jag vill påminna om vad historien lär oss. Vi kommer alla ihåg vad som hände på 30-talet i Tyskland och vad det ledde till. Vad som hände på 30-talet i Italien och vad det ledde till. Mm. Och vad som hände på 30-talet i Spanien, det vill säga det ledde till inbördeskrig. Och vi har ett mycket senare exempel från inte mer än 20 år sedan vad som hände i Rwanda.
Mm.
Populismen ledde till ett folkmord där det dog miljontals människor.
Ja.
Man ska nog vara lite försiktig med populismen. Men enda botemedel mot populismen är fakta. Man kan inte argumentera med populism annat än fakta. Och med populism säger att alla invandrare mördar eller våldtar eller vad ni nu säger. Så måste man bara argumentera med fakta. Det är ingen vits att säga att nej, det gör det inte.
Mm, och, det var ju faktiskt det här gänget här, studiosällskapet mitt, inne på det här med fakta också. Att i dagens läge så är det så att många människor tar inte alls till sig fakta, eftersom man lever i sin egen lilla bubbla med likasinnade. Att man läser in tidningar, man vet ingenting egentligen.
Men då är det vår sak som inte lever i en bubbla att upplysa de här bubbelmänniskorna.
Precis det. Hör du, vad är viktig valfråga för dig då? Vad är viktigt för dig i detta val?
Det viktiga för mig i det här valet är att vi får en ändring på den politik som vi har haft de sista 4 åren.
Okej.
Okay. Eller egentligen de sista 12 åren.
Så allt annat förutom det som har skett under de senaste 4 eller egentligen 12 åren så är välkommet.
Det där är nog lite bubbeltänkande. Det är inte allt annat välkommet. Det är självklart att det inte är
så. Men någonting speciellt som du vill ta fasta på? Klimat, äldreomsorg, utbildning?
Klimat är en självklart fråga. Men det som är en stor fråga i det här landet är det här välfärdssamhällets nedkörande som de har hållit på med nu de sista 12 åren.
Precis det. Tack för att du var med, hör du, anonym historiker.
Tack.
Tack, hej då. Hej, hej. Och vill du vara med på 0611 12 13 så nu har jag telefonlinjen öppen och ledig för dig som vill vara med och kommentera. Vad är viktigt för dig i dag och i dessa tider när vi går inför val? Ska rösta senast på söndagen om vi inte redan har förhandsrösta. Så vad är den viktigaste valfrågan för dig? Ring in på 0611 12 13 och berätta vad du tycker är viktigt. Vi har hört här under de gångna veckorna många som har pratat om om klimat, vi har hört om utbildning som är en viktig sak, äldreomsorgen, barnomsorg, språket. Ingen har väl sagt här om det idag, men att för många är språket också viktigt. Vad är viktigt för dig? 0611 12 13, jag tar in samtal här. Hallå, hallå.
Ja, hejsan. Det här är en anonym 60-talist.
Okej, berätta vad som är viktigt för dig, anonym 60-talist.
Jag skulle vilja att man pratar mer om solidaritet. För vi stod på barrikaderna då på 60-talet och ville förändra världen, och det blev nog inte bättre. Men vi försökte ju i alla fall. Och man skulle komma solidariskt mot många grupper i samhället i dagens läge.
Och nu har du radion på, skulle du, kunde du kunna tänka dig att skruva ner lite volymen där? Så,
ja, ja.
Så det där, för att eftersom jag hade en lyssnare här tidigare som ringde under nyheterna och sa att hon skulle vilja att politiker skulle tala till oss människor så att vi alla förstår. Så nu vill jag ju att du skulle kunna vidareutveckla det här med solidaritet. Vad till exempel?
No, till exempel med de äldre. Som, vi har såna äldre som inte har det så bra i samhället, och vi har barnfamiljer som inte har det så bra i samhället, och vi andra som har tillräckligt så kan ju inte vara solidariska och dela med oss lite mera kanske.
Tänker du på med beskattning eller hur?
Ja, no, allt ekonomiskt och det här, och behålla små skolor i samhället och små beben i samhället och sånt här. Måste man riva allt till den stora lilla staden?
Är du rädd för att välfärdssamhället håller på att monteras ned då?
No, absolut, det är ju det som det sker.
Ja, precis. Hör du...
Med god fart.
Anonym 60-talist som har nästan i alla fall stått på barrikaderna. Kanske rent av du har gjort det konkret. Så tack för att du var med i sändningen.
Tack,
tack, tack. Hej, hej. Finns det mera frågor som är viktiga för dig här, så här i valtiden? Vad är viktigt för dig? Ring gärna och berätta. Så det där tar jag emot samtal här några minuter ännu på 0611 12 13. Finns det någonting ännu som du vill tillägga här? Vad är viktigt för dig i detta val? Vi har hört också sådana som har ringt och sagt att rösta på ungdomen som är vår framtid. Här tar jag in samtal. Hallå, hallå.
Jo, det är Rosen, Stefan Borg.
Hejsan.
Jag håller med den här personen som just ringt in och berättade att solidariteten har försvunnit. Och eftertanken liksom att vad det betyder. Att vi som nu har levat från 40-talet redan, vi känner nu oss så utstötta som vi bara kan göra. Genom att det här populismen växer. Och då börjar man sluta att tänka på det som är viktigt. Utan man springer efter alla andra. Och det där och svansar och säger att jo, det där måste vi göra. Man tänker på liksom att vad det har hjälpt tidigare folket. Att det där, vi som har arbetat länge och hållit på. Och det där, och så beskattas vi så införbannat att det där, ingen har råd snart att bo hem. Mm. Fast man säger att alla ska bo hem så länge som möjligt. Ja. Men nu stiger ju det där tomskattar och alla andra skattar stiger mer än en pensionär får liksom tillräckning på sin pension.
Plus att pensionerna beskattas ju hårt också.
No, de gör det så förbannat hårt att ingen klarar sig snart till det där leva heller. När det kommer att gå 38 euro i månaden och vattnet stiger med 5% och eller 8% och strömmen stiger med 10%. Mm. Så där är det där förtjänsten då som heller det här inkomsten. Förhöjningen som har kommit, så den är ju uppe till för länge sedan då redan. Att det, där, det är ju det som kör sen att människorna mår dåligt. När man ska tänka på vad det är varje gång som man fått i butiken att köpa det där hjärtmedicin som jag skulle behöva istället för att få lite mat hemåt med. Att vad ska jag lämna? Och då förstår man ju att människorna blir bara sjukare och sjukare då, som kanske skulle klara sig till vara hemma. Och sen det där är en sak som skulle borde göra, så är det den här gråa ekonomin. Och nu jävlar när man nu slipper ju med stora mängder pengar som går utrikes till, paradisöarna, och ingen har någon möjlighet att försöka få hem dem därifrån. Mm. Nu det där görs det ju så mycket, det där liksom illa just med det där. Man är för själv god, så att säga, att man bara åt mig och inga åt andra. Mm. Och där har vi den här solidariteten som vi skulle tänka på. Att det där, om det här lilla landet ska klara sig hit upp i Norden, så nu är det ju det som gäller, att alla ska få sitt levebröd och få sin medicin och få sin levnadsstandard att hålla på ett sån nivå att man klarar sitt bohem. Mm. Och sen en annan sak, så är det där miljön. Så jag måste ju säga att det där, nu har det gått framåt lite förskräckligt om vi tänker redan en 30 år tillbaka hur det såg ut. Att inte har vi några stora soptippar i skogarna mer, och inte har vi några stora giftmängder i skogarna heller. Utan nu har det ju blivit så mycket bättre det där, och insamlingspunkterna finns och byggs till så mycket som möjligt. Men det är nu det enda, att vi börjar liksom använda det här avfallet till bränsle. Och det har det ju börjat tjus att det här stora kraftverket är i Helsingfors till exempel, så de gör ett jävla gott arbete. Mm. Och folk förstår nog vad, men det ska då finnas möjligheter. Nu den som bor ute i buschen, ska vi säga, som jag själv, så det där, de här insamlingskärlen skulle de bara spridas lite längre ut. För det har alla pensionärer och möjligheter att släpa med sig när de ska in till stan kanske och handla mat eller någonting. Så när det går bussar heller, så släpp nu en rösksäck med dig in till insamlingspunkten. Utan de skulle bara föra ut de här insamlingarna lite till andra mindre orter ut på landsbygden, och som det bor mycket gammalt folk i. Att det där nu finns det ut att göra av det, och liksom på kommunala sidan och på statliga sidan till göra sådana möjligheter liksom för kommunerna sen då ge liksom pengar och sånt här, att det blir det. Och inte bara sitta och säga att kommunerna ska göra det, inga finns några inkomster att göra det med. Och det är sen både för att få kunna samla in, så måste ju finnas sådana som sköter om det och betalas ordentliga löner åt alla, så att de klarar sig med det där insamlande och sökande.
Hör du många kloka tankar, och jag hör att du har funderat mycket på det här. Har du någonsin varit kommunalt engagerad i politik, eller har du varit uppställd i någon val? Har du jobbat med politiska frågor?
Flera gånger har jag varit uppställd i val och varit politiskt intresserad. Jag har varit förtroendeman i över 35 år.
Mm. Så man hör att du har verkligen satt in i dig det här.
Nu det är en hål, det är inget benmärg, det är så farmar. Farmar liksom mest när det inte liksom, när det här dagliga politiken går ut på att det där, att försöka få de andra till sig så olustiga ut alltid, att det är det viktigaste, blir nästan det till källa ut på alla andra så mycket som möjligt och inga sig på egen navel. För nu är det ju där som man ska börja. Man ska ställa sig framför spegeln och fråga, vad är jag för en? Att har jag något i sig till om, eller hur det här går mina tankar? Att det är bara jag som ska se snygg ut i huvud och bara bra kamma? Eller behöver kanske grannarna få en mer spegel till sig i?
Många kloka tankar. Hör du, tack ska du ha för det här, att du var med. Tack.
Det var så lite.
Tack, hej hej.
Ja, hej.
Så, tack till alla er som ringde. Jag ser att jag har ringt på här vidare, men det där, nu tror jag vi ändå avrundar det här med valdiskussionen här för den här dagen i alla fall.